Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har du ställt in ljudvolymen, ljudnivåerna?
Ja, har du ställt in ljudnivåerna?
Nej. Like a raven, it's time to get this party blazing. Välkomna till Pappapodden. Det är en jag läste, gud vad jag garvar åt det, det är ju jättehemskt. Läste du Hanna Hellqvist i DN när hon skrev om sin alkoholism?
Nej.
Hon beskrev i alla fall hur den har spårat ur fullständigt och att hon slutade dricka helt för 3 år sedan. Och hon beskrev väldigt målande om hur hon på söndag förmiddagen skulle liksom gå ut och ta någon promenad, dricka en kaffe. Och hon kommer ut i trappen och det luktar jättemycket kräks. Och så ser hon att det är en stor spya utanför hennes dörr. Hon minns ingenting. Och den här skammen i att
hon ska gå ut och dricka kaffe helt random på dagen. Och sen så går hon ut. Så hittar hon resten av sin egen gamla fylla.
Ja. Och har ju ingen minne av det alls på liksom, utanför dörren. Och den här skammen i att hon bor då på första trappan eller nedre botten. Och hur många då, liksom söndag lunch, hur många som har hunnit gå förbi där. Barnfamiljer och andra som har sett liksom spyan utav hennes dörr. Och att hon bryter armar och brytit ben. Och, alltså hon verkar ha lived life to the fullest.
Men har hon slutat dricka nu eller?
Ja, hon slutade dricka för 3 år sedan.
Okay.
Men nu har hon har inte velat skriva om det här. Hon beskriver också hur skamfullt det här har varit. Alltså hon kan beskriva liksom väldigt innerligt, alltså sin längtan efter familj och väldigt personligt om sin relation till pappan som tog livet av sig och så här. Men just det här har varit liksom väldigt svårt att skriva om. Men nu har hon då skrivit om det och kommit ut.
Har du talat om Rebecka Åhlund?
Precis, jag tänkte Rebecka Åhlund har vi också som ju har skrivit boken som heter, vad är den heter nu? Jag som var så kul att dricka med, heter den så?
Exakt, ja. Exakt. Och hon är ju journalist, jag har skrivit för massa, dels liksom glansiga magasin har hon skrivit mycket för, men hon skrivit böcker och ungdomsskräckböcker, hon har skrivit så här. Och kommer från Borås men bor i England sedan år tillbaka med någon av Ålundbröderna.
För Borås är ju lilla London, så att det var inte så precis långt att flytta dit.
Nej, jag läste den här boken. Det handlar ju om alltså, hur hon alltid har druckit väldigt mycket. Alltså jag har själv faktiskt druckit väldigt mycket tillsammans med Rebecka Åhlund. Jag minns när jag skulle jobba med ett projekt och bjöd henne på middag. Och det var så jävla trevligt att hon att för första gången nästan så träffade någon som höll samma takt som jag. Superlyxigt var det.
Eller superlyxigt.
Exakt så. Och jag hade någon representationskonto också, så att jag kunde verkligen beställa mycket vin till oss. Så det var härligt. Men hon beskriver hur hon flyttade till London för några år sedan. Och sen så blir drickandet hon helt annorlunda. Alltså att hon ska sitta och skriva. Sen dricker hon hela dagen och hämtar sina barn från skolan jättefull. Och barnen bönar och ber om att hon ska sluta. Men hon lyckas inte. Hon har olika vingömmor och sådär. Allting bara liksom levlas upp något alldeles enormt. Och sen så inser hon att hon är alkoholist och slutar dricka. och där handlar om hennes första år som nykter alkoholist. Och det kom ganska nyligen.
Och sen har vi ju ytterligare, för att ha en spaning brukar man säga att man ska ha tre grejer, eller hur?
Ja.
Och det är ju, alltså på 90-talet så fanns det ju, det var ju ett väldigt trendigt årtionde, eller hur? Alltså ja, det var väldigt så här, viktigt att ha koll på de rätta banden, rätta, alltså rätta trycket på t-shirten, liksom namedroppa rätt film. Alltså det var väldigt sådär lite, alltså ängsligt på ett sätt om för mig då som inte hade den där kollen, men för de som hade kollen så var det ju liksom jävligt, de levde ju the good life.
Som för, Andres Locco till exempel då?
Och Andres Locco är ju den tredje exemplet, för han har ju också kommit ut nu med sin alkoholism och skrivit om den.
Ja, nej, men jag tänkte, ja precis, det var det du skulle dra, att han som var den trendigaste av de trendiga på 90-talet,
ja.
Nu har han då nykter alkoholist-grejen. Ja.
Hakat på liksom nykter alkoholist-tåget.
Jag har själv kört den här grejen ganska länge.
ja, exakt. Exakt. Jag har många frågor kring det här. Dels så är det ju så här att det är ju en jävla illuster skara nu. Alltså det börjar ju bli rätt många sköningar som inte krökar längre. Alltså det verkar ju som att de sköna människorna i allt större utsträckning slutar att dricka.
Ja.
Och då är det lite som, alltså jag vet inte hur jag ska göra, för såklart så vänder jag det här till mig själv. Alltså jag tittar på de här människorna som har problem och sen så vänder jag på ficklampan och lyser på mig själv istället. För att då får jag ett problem. För att jag har ju inget problematiskt drickande. Så att jag,
stackars dig.
Ja, men jag känner mig lite som, alltså så här, som mina judiska vänner. Jag blir väldigt avundsjuk på stora delar av den kulturen som de uppfostras i. Alltså det här, och då pratar jag om det här liksom intellektuella, liksom lite den typen av judiskhet. Det, liksom det skarpa, det liksom kvicka, det roliga, humoristiska. Och känslan av tillhörighet på något vis. Och de har ju det hemska, alltså precis som Rebecca Åhlund, Andres Locco och du och Hanna Hellqvist har ju alkoholismen gemensamt och alla problem som ni har fått på grund av den. På samma sätt så har ju judarna också det här otroligt hemska som hände för 70 år sedan. Jag vet inte om du har hört talas om det. Det bestreds ju nyligen i Navid Modiris podd Vi måste prata om allt. Eller vad den heter. Det här med förintelsen.
Ja, jag har talat om det.
Vi kommer ju inte kunna avsluta det här samtalet utan att prata förintelsen. Så är det ju. För att vad jag än tittar och vad jag än läser om det, så står det ju Ingrid Carlqvist, förintelseförnekare. Och vi måste bara som ta i den pucken. Jag såg ett citat. Jag måste läsa det så att du blir citerad rätt. Jag uppmanar alla att gå igenom bevisen för förintelsen. De flesta är övertygade att det finns tonvis med bevis, men när man går igenom det blir det inte alls så tydligt längre. Kolla alltid allting.
Det känns inte så kanske som att jag ska så här jämföra mina lidanden.
Nej, det bör du verkligen inte göra, utan det är jag som gör. Nej. Det är jag som gör. Så att du är helt safe. Men man har det här otroligt hemska liksom gemensamt. Jag vet ju hur det var för några år sedan. Du träffade några andra som var nyktra och ni liksom började luncha, och det enda ni hade gemensamt var ju det här att ni var nyktra alkoholister. Och
det var ju mediepersoner också ju.
Och det var helt omöjligt för mig att bara, ja men får jag haka på eller? Det är liksom, nej, du är inte välkommen här, för du har inget problem med ditt drickande.
Fast du var ju just på en whiskykväll som jag i och för sig fick en inbjudan till, men som jag ännu inte känner mig supervälkommen till. Det är ju samma sak, eller?
Ja, fast du hade ju...
Då var du ju superglad över att du drack.
Du hade ju fått komma.
Ja, du hade väl...
Ja, men du hade ju fått komma. Men det är ju inte så här... Du hade ju fått komma och så här... Hade ju då i teorin då kunnat ta ett återfall. Och så här...
Ja, just det.
Jag har börjat dricka whisky, eller så här, jag har börjat dricka igen. Men det skulle vara jättekonstigt om jag kom på den här nykter alkoholistlunchen och bara, jag har också slutat dricka. Eller i och för sig, det hade jag kunnat göra då. Att gå ut med det med buller och bång, att jag också har, nu har jag också slutat dricka.
Ja.
Och det här fredag i Farsta, min grej som jag gör varje fredag när jag lägger upp den här dry martinin. No ja. More. No more. Och kanske också no more fucks to give, kan jag säga också.
Men jag tror att det är inte så jävla farligt för dig. Alltså, jag tror du har det väldigt, väldigt väl förspänt. De som har det värst, det är ju nykterister som inte är nyktra alkoholister. För de kommer ju, om de inte är straight edge. Straight edge var ju ett sätt att göra det så funkade, som ändå kändes lite subversivt och coolt och så här, på 90-talet. Men att bara vara nykterist, det känns ju så här ganska frikyrkotöntigt liksom.
Just det.
Så därför är det ju mycket coolare såklart att vara nykter alkoholist. För det bevisar ju att man har liksom anekdoter. Och man har levt.
Just det.
Och man har hängt den där på den mörka sidan. Så om vi ska gradera det då, så är det väl så här, det sämsta det är att vara nykterist. Det näst bästa, om det är tre steg, är det att vara nykter alkoholist. Men det bästa, det är att vara som du. För att du kan ju bara odla din alkoholism då.
Du menar att jag har det framför mig?
Så du bara, ja, du, alltså det, även om du inte har den kanske genetiska dispositionen, så är det klart att du kan dricka dig till alkoholism. Om det är viktigt för dig. Du kan ju dricka dry martini varje dag. Och sen så, alltså, ta den till frukost. Och sen ta en till lunch, och sen så ökar du gradvis.
Hur lång tid tar det innan jag blir liksom kemiskt beroende och att det verkligen är ett problem, tror du?
Alltså, det är så otroligt individuellt. Men alltså, när du är uppe på så här att du dricker en 70 per dag och har gjort det några månader, då känns det väl ändå okej att sluta. Att du kanske ska vara försiktig med A-ordet, att du inte vill liksom förhäva dig och framstå så cool, men du kan väl säga att du drack lite problematiskt. Och då kan du bygga upp det genom att lägga upp stories varje dag.
Men måste jag inte rent, alltså, vara alkis? Förstår du? Ja, men jag tvingar dig med 70 varje dag.
Ja.
men att jag gör det med motstånd. Vad sa du?
Hur är en alkis? Det finns ju ingenting egentligen som bevisar att jag har varit det. Jag kanske bara var före min tid.
Jo, men det som du hade var ju att du inte slutade dricka. Och att du hamnade i situationer som du inte hade hamnat i om du hade varit nykter, och att du fick kraftiga minnesluckor. Jag har ju aldrig haft minnesluckor. Det är klart att jag har gjort så här dumma grejer på fyllan, det har väl alla, men jag har aldrig gjort liksom, jag har ju aldrig vaknat upp dagen efter och bara, vad hände igår? Alltså, förstår du, den känslan har jag aldrig haft. Och det tänker jag är ju, det är väl ett tecken på att man har alkoholproblem.
Ja, min bästa exempel är väl så här att det är egentligen bara en av 100 liknande grejer, men när jag var på en så här tittningsfest för en pilot som vi hade gjort ett program som hette Sexet, och sen så blev det ju som en, det var ZTV, sen såg du ett liknande program som heter Sexuellt.
Ni tror alla lyssnare av podden vet om just den storyn nu med sexet och Sexuellt.
Det var så länge sedan vi pratade om det, så det är inte helt säkert. Men i alla fall så skulle vi titta på det programmet, och då är det så att det är vardag, klockan är 19.00 kanske man ses, och så tittar man på det här, jag tror kanske 20 minuter långa programmet, och det finns bibbar i köket. Men det är absolut ingen fest, utan det är att man umgås tillsammans en och en halv timme. Och jag minns att jag blev då jättefull, och sen så minns jag att jag inte minns sen hur jag hade kommit hem, bara att jag ensam hade tagit mig hem, fast stannat på otroligt många olika sunkkrogar där jag hade druckit öl och färnet på varje sunkkrog i min ensamhet.
Ja.
Och sen så,
men det kom du ihåg?
Jag liksom inte riktigt.
Eller fick du reda på det via olika kvitton?
Nej, det minns jag, fast jag visste inte riktigt vilka och hur många och hur jag hade tagit mig hem sista biten och sådana saker. Alltså, det var väldigt oklart. Och jag minns att jag hade pratat med någon som jag inte visste vem det var. Alltså, sådana saker. Så att jag behövde pussla ihop. Eller den gången också som jag var på någon fest. Det var för sig en fest, men då att jag vaknade upp och hade någon, alltså vaknade upp och tänkte att jag vet inte hur jag kom hem igår, men det var någon kul fest. Och sen hade jag en lapp från en tjej som hade varit hemma hos mig och hade haft en jättetrevlig kväll. Och den fullkomliga paniken när jag inte liksom hade något som helst minne av att jag hade ens pratat med någon tjej.
Men det som ligger dig lite i fatet, alltså om man nu ska gradera de här nykteralkoholisterna, det är ju att du slutade så pass tidigt. Att säga att du slutade i tid är ju fel. För du hann ju liksom göra bort dig tillräckligt mycket för att du skulle fatta att det här är ett problem. Men du hade ju, jag menar om man tar Hanna Hellqvist, hon var ju liksom mid-30s. Och det, ju, det finns ju något tragiskt i att vara i 30-någonting och bli den här fulla som ramlar och bryter armar och spyr utanför trappen. Det kan man ju fortfarande som 22-23-åring lite grann komma undan med.
Just det.
För att frontalloben är inte tillräckligt, inte färdigutvecklad och så vidare. Eller som Rebecka Åhlund, det är ju riktigt mörkt när man dessutom har barn. Ja. Och ändå fortsätter kröka. För det skriver Hanna Hellqvist om. Det här att hon hela tiden har tänkt att hon ska få barn och familj och då ska hon lugna ner sig och då ska det liksom lösa sig av sig själv. Men sen så blev det ju aldrig någon barn och familj och sådär, utan hon bara fortsatte att dricka och dricka och dricka liksom. Alltså det här tonårsfestandet, om man ska kalla det, tog liksom aldrig slut. Det kom aldrig någonting nytt, så att säga.
Ja, men det är jag jävligt glad över, för att det kändes som att jag fattade att jag ville väldigt gärna ha barn, men jag kan inte ha barn. Jag kan inte sätta barn till världen under de omständigheterna att jag har de här väldigt mörka molnen hängande över mig.
Ja, men det ligger ju dig i fatet ju, att du var så rationell. Alltså du hade ju...
Det ligger mig i fatet om man tänker att det är som du, att det är coolt att ha missbrukat så hårt som möjligt.
Men det är det vi pratar om.
Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, man kan tänka,
men det är klart som fan
man vill ha en stäm...
Men det är klart som fan att det var absolut det bästa som du kunde göra, att sluta kröka innan du fick barn och i tid. Men nu, min spaning här handlar ju om det coola i att vara nykter alkoholist.
Jo, men jag tror att det du var ute efter, det var väl att som att man vill kalla sig jude utan att det är konstigt, så vill man kunna kalla sig nykter alkoholist utan att man ljuger. Och då känns det väl väldigt mycket bättre att ha gjort som jag. Om det inte är så att din spaning också är att det är coolare ju djupare ner i skiten man har varit.
Ja, men det är ju min nästa. Alltså det är ju nästa delen av det hela. Att det är liksom... Att,
jag menar, så man skulle kunna ta då Andres och Rebecka och Hanna Hellqvist och jämföra då. Liksom så här, ja, det var ju... Alltså man kan då sätta betyg på deras,
ja, det kan vi göra
utifrån hur hårt de har supit då.
Jag skulle säga att Rebecka Åhlund...
Anders vet jag inte så mycket om.
Rebecka Åhlund får väl absolut högst betyg. Alltså i coolhet och mörker, eftersom hon har barn, gömde vinflaskor och alltså det var ju riktigt mörkt. Sen just kommer alltså Andres Lokko har ju, det här är ju bara, jag har ju ingen koll på honom, jag känner inte till honom, men jag tror att han har ett barn som han hade typ lite delad vårdnad över. Så att då skulle han ju kunna sköta
med
det
Lisa
princip.
Millberg, va?
Har de barn ihop? Eller var de bara ihop? Jag kommer inte ihåg.
Nej, jag tror de var barn ihop.
Ja, hur som helst.
Nej, det vet jag inte, det vågar jag inte säga.
Nej, vet du, jag tror inte det här, nu är det ju väldigt Lisa Milberg och Anders Lokko, jag tror inte att de har barn ihop. Jag tror att Lisa Milberg har barn ihop med Ruben Broman.
Okej.
Okay. Så tror jag att det är. Men att Lisa Milberg och Anders Lokko var ihop innan Lisa Milberg blev ihop med Ruben Broman. Det här, det känns ju viktigt att klargöra detta. Men Anders Lokko, det kan vara så att han har barn och då kommer han seglaren in på en andra plats. För att barn och alkoholism, alltså kombinationen är jävligt mörkt. Men om det nu är så att han inte har barn och vi är någonstans felunderrättade, då tycker jag att han och Hanna Hellqvist får dela på andra platsen. För att bara fortsätta kröka som om det inte finns någon morgondag och liksom leva som vore det studenttider när man är i 35, 36, 37 års åldern, det är ju ganska mörkt och jobbigt. Å andra sidan så är Anders Lokko säkert nästan 10 år äldre än drygt än Hanna Hellqvist.
Men det som är så sorgligt med Hanna och Anders vet jag ingenting om, men det är ju det här, alltså Rebecka bodde ju tillsammans med en man som älskade henne och barn som älskade henne, så att hon blev ju uppfångad när hon slutade.
Ja, just det.
Och hon hann inte, en del missbrukare ställs ju inför ultimatum, de får inte bo kvar för de har slutat så här. Det hände inte henne, utan hon hade en kärleksfull familj medan Hanna levde ensam och det var hon som fick upptäcka sin egen spyr och så vidare.
Just det. Ja, och, ja, men jag tycker ändå Andres och Hanna känns som att de delar på andra platsen. Och sen kommer du på fjärde plats.
Ja, men det borde finnas en del bubblare här då. Alltså till exempel Stig Larsson. Skulle kunna...
men han är väl inte ens nykter?
Nej, precis. Jag menar,
alltså de som har ett spritt språngande missbruk, de ja, är ju såklart...
Ja, för det är ju du avundsjuk på, för att du är ju mest avundsjuk på de nyktra alkoholisterna, men då måste du vara avundsjuk på alkoholisterna som kan bli nyktra alkoholister. Du har ju den längsta vägen att gå om det är dit du strävar. Så att han är ashärligt för honom. Han har ju sitt drogmissbruk också. Han kom ju på redan på början av 90-talet att han behövde inte köpa någon mat. Han kunde spara pengar genom att hålla på med tjack istället, för då blev han inte hungrig. Han ligger ju jävligt mycket bättre till än du, till exempel.
Ja,
Cyril Hellman då? Cyril Hellman som är av och på nykter.
Ja,
som är, också har en podd tillsammans med Stig.
Ja, den är ju också, den är ju knepig. Men ska man hålla på och lista alkoholister, det blir en helt annan, det blir något helt annat. Ja. Men den coolaste, alltså Persbrandt måste ju vara uppe bland de coolaste för detta missbrukarna. Om man nu tar nykter.
Herregud. Om det ska vara så att man har gjort så hemska saker som möjligt, så blir han väldigt bra till.
Ja.
Mot sig själv och mot sin omgivning.
Jo, men också att han har haft så fruktansvärt mycket pengar också. Vilket ju är, alltså kombinationen spritt språngande missbruk och jättemycket pengar är ju, som den där historien som han berättar i sina memoarer, eller vad det heter, självbiografi, när han åker till, vi kanske har dragit den i podden, men jag drar den igen. När han åker till och ska spela den här björnkaraktären i Sagan om ringen. Och sen så kommer hem några, jag vet inte, någon vecka senare eller några dygn senare, jag kommer inte ihåg. Och polaren som han har suttit och dragit kola med eller krökat eller vad han har gjort med sitter fortfarande kvar i lägenheten. Och de bara tar vid där de slutade.
Ja, men han frågar ju... Nej, Persbrandt säger till honom, jag har varit och köpt snus. Så här, var du har varit? Jag har varit och köpt snus och polaren köper det.
Ja,
han har varit och köpt snus.
Fast, ja, han, fast han har varit i Nya Zeeland och spelat en björn.
Exakt.
Ja... men summa summarum, om, alltså, om jag nu vänder mig till dig, Manne, alltså, ja. Är det bra eller dåligt för dig det här att det, liksom, de nyktra alkoholisterna står som spön i backen? Blir din nyktra alkoholism mindre exklusiv? Eller känner du liksom att det är kul att det blir fler judar i den judiska communityt?
Jag tycker nog att det är väldigt, väldigt roligt. Och det är ju så att jag har någonting som är enormt åtråvärt bland nyktra alkoholister. Och det är nämligen tid.
Alltså tid som nykter?
Ja, precis. Mm. Så det gör ju mig till liksom herre på täppan.
Ja, men du är ju, precis, du är en early, hur säger man nu, adopter, eller vad säger man? Adopter.
Ja,
så att du var liksom, när de andra, Hanna Hellqvist och de här kommer och bara, och Rebecca Åhlen och såna här kommer så här, jag har blivit nykter, då kan ju du bara säga, ja, vad var du 2008 när jag spottade i glaset, inte spottade i glaset, vad säger man? Jo, när man spottade i glaset. Ja. Nej, men när man spottar
i glaset, då dricker man. Nej, precis, just det. Ja, ja. Du har rätt. Jag spottar i glaset.
Ja, jag har aldrig hört att man använt uttrycket på det sättet. Att man på det. Men vad var du 2008 i Vita baren på Spy Bar när jag bara, jag ska bara ha en mineralvatten, Carl M. Ja, var var du, Rebecca, kan du säga då? Det kan ju inte du säga.
Ja, just det. Nej, precis. Nej, men det kommer jag nog inte säga.
När Karin Winter pekade på dig och bara, fan vad du är nykter. Och du bara, jag vet.
Ja, eller Bergman som stod i baren där. Ja. Va? Ska du inte... Va? Ja, precis.
Det är bara, jag kör. Ja, nej, men så att, vad bra. Det var det jag ville reda ut. Nu har jag fått det utrett. Härligt.
Skönt.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni
jag har ju följt den här diskussionen i sociala medier rörande förra veckans avsnitt det här, där, när vi har ställt frågan på Instagram om våra följare tycker att barn ska hjälpa till hemma eller inte, om man nu spetsar till frågan lite grann. Och jag känner mig ju...
Men en annan fråga också ska vi säga, och det var det här med läxor. Där var ju alla rörande överens om att läxor är tillhör liksom...
Ja just det, du hade gamla, ju en, du hade en lista med tre frågor.
Ja just det, för att vi pratade ju om så här, de diagnostiska testerna, nationella prov och sen läxor. Men läxor var alla svin överens om att det är dåligt.
Ja.
Men sen så var det också... här med att man skulle ställa krav. Jag tror du framstod som någon som inte tycker att man ska ställa ett enda krav någonsin på sina barn.
Exakt, och det höll folk inte med om. Och sen, men sen hade du någon tredje fråga också som jag inte kommer ihåg nu på rak arm.
Ja, det är om man ska köra marklyft i tyllkjol eller tights.
Just det. Och där var ju, det verkade som att det var egalt för folk, men ganska många ändå tyckte det var lite kul att testa i tyllkjol.
Ja, precis. Exakt så.
Ja. Nej, men jag har fått en del privata meddelanden. Dessvärre inga ekivoka, utan meddelanden från folk som kanske inte vill lämna ut sig själva och sina barn. Där det är folk som känner...
Dessvärre inte ekivoka. Du ville helst att de skulle skriva så här: jag håller med dig om barnuppfostringsgrejen. By the way, ska vi knulla? Det tänkte du, men sen så blev det inte så.
Jag tyckte, alltså det, apropå det där ekivoka bilder, så finns det ju vissa människor som är så roliga. För att hela den här grejen med dick pics och allt det här är ju en jättegrej ju. Att det här är ju, det är ju någonting som kvinnor i offentligheten får stå ut med. Men det är ju aldrig att man har vänt på resonemanget. Det har ju aldrig hört någon man som har sagt: fan, jag får så mycket titpics. Eller det är så jävla mycket tjejer som skickar bilder på sig till mig. Och det finns väl två anledningar. Den första är väl att det är väl inte så mycket... Det är väl inte så förenligt med den liksom hegemoniska kvinnorollen att hålla på och skicka liksom bilder på sin påtvingade nakenhet till folk till höger och vänster, som vi män gör, har lite för vana. Men sen så tror jag också att det finns en annan förklaring. Det är att män som då, de män som då är råkar få bilder, tycker nog inte att det är lika jobbigt som kvinnor som får fula snoppar skickade till sig. Jag har inga belägg för det här förutom ett. Och det är Samir Badrans.
Ja.
Som i en intervju sa: det är väl klart som fan att det är härligt när tjejer skickar bilder till mig när de är nakna.
Ja. Men jag tror alltså att när en man skriver en text som en kvinna tycker är dålig, så är det sällan som hon skickar sina bröst för att straffa honom för det. Men sen är det så här, någonting som alltid glöms i dickpics-diskussionen, det är att varje dag så skickas det miljoner bilder på kukar som är efterfrågade. Alltså att det som görs främst, som internet används till, det är ju, alltså, det är ju att skicka bilder på könsdelar.
Önskade bilder på könsdelar.
Ja, precis. Och runkfilmer och bröst och liksom... Det älskar folk. Man kan nog lätt få en bild av att det alltid är dåligt, men det är klart det inte är. Det är ju folk som verkligen...
För då får inte alltid en bild av att det är dåligt. Om jag och Li håller på och har någon slags sexchatt och hon skickar en bild på sina patta till mig, eller jag skickar en bild på min balle till henne, så är ju inte det ett rött skynke. Hon bara... Vad gör du? Det är alltid...
Jo, men jag tror ändå det är lätt. Alltså, om man skulle vara en ung, vilsen person och sen så hör man det här ständiga pratet om dick pics, hur avskyvärt det är och så. Det är sällan man lägger till den här brasklappen icke önskvärda. Alltså man kan nog få en känsla av att det är definitionsmässigt någonting dåligt med bilder på kukar, tror jag.
Vadå? Så du tänker så här, att om man är nu, vi säger att man är 17 år och är en kille, och sen så håller man på och liksom chattar med någon tjej som det kanske är till och med ens flickvän. Man kanske är utomlands. Det kanske är som i den här låten Lasse Winnerbäck. Av Lasse Winnerbäck när han sitter och det kommer in en vind från England. Hans tjej är någonstans i England. Den här som kom 98.
När vinden blåser in ifrån England.
Att man har liksom, att man har en sån relation. Ens tjej har blivit au pair eller har åkt till Norge för att rensa fisk eller någonting. Och tjäna multum. Och sen så är man kåta, så har man någon slags sexgrej på gång i chatten. Men så, då är, man skickar inte en dickpic i det läget, för att det har man lärt sig. Att det gör man bara inte.
Nej,
till och med om hon efterfrågar det så säger man nej. Det blir inget. Det där är dick pics är per se dåligt. Du kan få
nej, det
på min
skinka. Om hon skriver skicka dick pic, då skickar man. Men däremot så kanske han inte frågar sin fiskgränsande tjej. Vill du att jag skickar nudes?
Han vågar inte ens fråga det.
Nej, han vågar inte fråga det, tror jag.
Gud, det är hemskt.
Han har hört att, ja.
Det var jobbigt.
Och det är det som man vill att det här, alltså det är ju så förbaskat sorgligt. Eftersom den tekniska revolutionen möjliggör så härliga grejer ju.
Ja. Men sen så försöker
jag
tror
problemet
är så
stort i parförhållanden som, jag tror det är mer i datingstadiet som många tror att könsbilder är dåligt per se.
Ja, men det skulle jag säga att man ska, där tycker jag nog man ska passa sig i dejtsammanhang att skicka bilder på sin balle innan man vet att man är helt home safe.
Ja, verkligen. Men sen så finns det ju en grov obalans också. Och det är ju att killar tycker att deras könsorgan är mycket vackrare än vad tjejer tycker att deras könsorgan är.
Alltså, ja, att vi killar
som kille
stolta,
förväntar man sig att det här är någonting som du vill se. Du vill se mitt kön. Mm. Som tjej förväntar man sig oftast inte att du vill se mitt kön. Utan man tänker, det här vill väl ingen se.
Nej, men okej, det liksom tjejerna förväntar sig att man vill se
papporna. Ta på eller penetrera. Men, ja, precis.
Är det inte så att man, allt som sticker ut vill man visa upp?
Är det så? Ja, kanske det.
Ja, men det är bara, jag bara slår mig nu. Att det är...
Ja, då skulle man ju skicka mycket klittpics. Och det tror jag inte är supervanligt heller.
Nej, det blir väldigt mycket gynekologaktigt ju, om man ska skicka just på klittan. Det blir väldigt mycket inzoomning. Det är som att skicka en bild, det kanske folk gör, skicka en bild på bara ett glänsande ollon.
Ja, nej, det är nog inte så vanligt.
Men hörru, det var inte alls det här vi skulle prata om, även om det var väldigt spännande.
Utan
det som hände då var att jag inte fick några dick pics, utan jag fick DMs.
Nej, det var där, det var så det var, jag, att du ville ha... Tittpics.
Nej, jag det sa jag inte. Eller, jo, det sa jag i och för sig. Nej, jag sa att jag inte fick några ekivoka meddelanden och sen så spann vi vidare. Skitsamma. Jag fick däremot lite meddelanden från folk som kände igen sig i hur det är att ha barn med ADHD.
Mm.
Och när det gäller det här med att ställa krav. Och jag tänker att jag är ju ganska påverkad av det när jag pratar om det här med att ställa krav. För att
För du hade ju inga ADHD-perspektiv som var uttalat. Nej. Det hade du när du pratade om nationella prov. Men sen när du pratade om ställa krav så sa du bara så här: det ska man inte göra liksom.
Nej, men,
och det var din det var dagens sanning från dig som gällde alla.
Men jag tror att det har väl olika orsaker. Dels så är det väl för att jag vill ju någonstans inte vara den här ADHD-pappan. Alltså,
nej.
Jag värjer mig lite mot det. Alltså, för det känns, jag vet inte, det känns inte...
Men sen dras du mot det tvärsäkra. Förut var du ju tvärsäker liksom åt andra hållet, och nu är du tvärsäker åt ett nytt håll. Alltså, du har landat i det. Jag tyckte det var så spännande när du var på väg från det ena tvärsäkra till det andra tvärsäkra. Det
ja, då gillade du
det. Men nu har du landat i en tvärsäkerhet här. Och det gäller inte bara dig och din ADHD, det gäller alla. Det är viktigt.
Men det som är också så här, jag vill inte vara en person som säger så här också, jag har gått en kurs. Nu har jag gått en kurs, jag har lärt mig lite olika saker. Men så här är det, jag har gått en kurs och jag har lärt mig lite olika saker. Jag går ju varje måndag, jag och Li går på en kurs som är för föräldrar som har barn med ADHD.
Det vill säga
tre timmar med andra föräldrar med barn med ADHD, och sen så är det en psykolog som det är lektioner liksom, man går igenom olika saker.
Ja.
Och då pratade vi nu senast, så i måndags, så pratade vi om det här med hur man som vuxen eller som förälder ska förhålla sig till sitt barn med ADHD. Och då är det ju mycket att det handlar om att skapa goda cirklar istället för onda cirklar. För när man har ett barn med ADHD så är det väldigt lätt att det bara blir onda cirklar. Att man liksom hela tiden är på och tjatar och tjatar och är på och tjatar och är på och tjatar.
Just det.
För att barnet med ADHD rent kognitivt inte kan utföra de enklaste uppgifter. Man brukar säga att på vissa...
Vad skulle det kunna vara för någon uppgift till exempel då?
Borsta
som
tänderna.
Som blir... Just det.
Göra läxan. Gå till skolan. Äta mat, sluta spela dataspel. Alltså allt det här är ju saker som alla föräldrar känner igen. Alltså ja. Som man har konflikter kring. Men med ett barn med ADHD så är det också så att där ett barn med ADHD lär sig inte genom att misslyckas. Alltså att man kan inte så här, nej, du sätter inte på dig strumporna först. Du börjar med kalsongerna. Det den typen av jag ska säga det innan nu, när jag låter så tvärsäker man, innan du börjar, för jag vet hur du är. Du kommer snart börja ställa massa frågor där min okunskap kring det här kommer blottläggas. För jag liksom går den här kursen nu och jag är väldigt mycket en novis. Så att jag säger ingenting med liksom tvärsäkerhet nu, men det här är så som jag uppfattade kursen.
Nej, jag kommer inte ställa några kritiska frågor alls, herregud. Det här är superintressant. Det som jag kanske kommer ifrågasätta om du säger så här... Man får aldrig ställa något krav till något barn i hela världen.
Ja, men där, det. Jag har inte kommit dit ännu. Nej, men med mannen till exempel kan man ju ta när vi, han skulle, ett typ exempel på att skapa en god cirkel. Han skulle göra sin matteläxa häromdagen. Och Li hade hållit på ett tag. Han satt och han ville inte börja. Han satt och ville inte börja. Han satt och ville inte börja. Han rev sönder matteläxan. Vi tejpade ihop den. Han åt upp den och spottade ut den i stort sett. Alltså han började tugga på den och rev sönder den igen och man lagade den. Alltså när man
annars brukar det vara du i podden som knycklar ihop hans matteläxa och kastar den. Men den här gången var det så han.
Exakt. Precis.
Stackars matteläxan är
hemma. Men så här, ond cirkel ju. Att jag blir arg och river sönder matteläxan. God cirkel däremot är sitta med, vara lugn, andas. Jag och Li bytte av varandra så att vi liksom hade som ett tag team och liksom satt med lugna händer på honom och bara uppmuntrade honom att vara lugn. Och sen efter kanske, inte vet jag, 45, 50, 55 minuter, då började han räkna. Det gick verkligen inte snabbt, utan det var så här, han liksom obstruerade och var så här, vad är 6 gånger 5? 100? Bara, är det verkligen det? 20? Ja, men tänk efter nu. Vad är 6 gånger 5? Och sen, ja, men det är 30. Alltså, så här, ja, jättebra. För att han, man märker att han vet. Och sen så liksom efter typ 20 minuter så kommer han in i det. Och sen så helt plötsligt så har han gjort läxan på 4 minuter. Alltså, det är bara så här, rassla till och så gör han det. Och då, det som händer då är ju att då... har det varit en timme drygt när det liksom har varit bara han har tuggat på matteläxor, han har liksom obstruerat, han har varit konstig. Men så här, både jag och Li har behållit lugnet, man har varit peppig, man har varit stödjande. Och sen så när han lyckas, då får han ett stort glas varm och boy. Han får kram och han är så här, du är bäst i världen, för fan vad duktig du är. Alltså, han, det blir en god cirkel. Och han lär sig, för barn med ADHD lär sig av att lyckas. Han lär sig nu att... Han får ju jättemycket beröm när han gjorde det han skulle göra. Men han får inte massa skit när han knögglar ihop pappret och liksom skriker.
Fast det där gäller ju inte bara för barn som har ADHD, utan det är till och med i hunduppfostran så pratar man om positiv förstärkning.
Exakt.
Att man ska inte lägga så mycket vikt vid det icke-önskvärda beteendet, men däremot ska man ge en positiv förstärkning när det önskvärda beteendet kommer.
Precis.
Att det gamla tennis och hunduppfostran så... skäller man ut en hund som kissar in, men sen så mer ignorerar man då och berömmer hunden när den kissar ut
det. Och det som är när man sitter på den här kursen...
Det tror jag de allra flesta är överens om.
Det som är när man sitter på den här kursen är ju att man slås ju av hur självklart det här är. Och man slås också av hur grym den här pedagogen, alltså psykologen som håller i det här, för att hon använder ju sig av den pedagogik som hon använder sig av när hon vänder sig till folk med ADHD. Det vill säga, det skadar inte... att behandla alla barn oavsett diagnos som hade de ADHD. Det är snarare ganska positivt. Däremot så finns det en skillnad mellan barn med ADHD och barn som inte har ADHD. Ett barn som inte har ADHD, om man säger till det på skarpen, nu är det allvar, nu skärper du dig, då gör man det kanske en gång var tredje dag, alltså ett sånt här riktigt utbrott. Alltså man pratar om liksom, men med barn som har ADHD, då kanske man gör det, inte vet jag, 30 gånger på en dag. Och man skapar de onda cirklarna.
Just det.
Och vad vill jag komma med allt här? Jo, men det finns en annan grej. Vi var på fest hos våra grannar ovanför oss i lördags kväll. De hade bjudit in. Vi känner ju dem bak, du vet, så här, som man känner grannar. Hon hade fyllt år. Det var massa vuxna där som vi alla hade träffat förut. Vi kom tidigt för att vi skulle kolla på Melodifestivalen. Men, så vi hade med barnen också och gick upp. Manne blev ju väldigt så exalterad och tyckte att det var kul att vara med, men han har ju liksom ingen förmåga överhuvudtaget att känna in. Så att när en utav de här personerna som jag aldrig har träffat förut frågar mig lite grann om vi kommer in på gymnasiet, då ställer sig mannen liksom mitt i rummet och skriker att jag satt på en toa och runkade hela gymnasiet. Högt ut i rummet, så här, som att ingen...
Alltså förlåt, vilka var ni med?
Ja, men det var grannen ovanför som hade en bjudning. Ja. Och vi hade blivit inbjudna, men vi kände ju inte deras kompisar. Det var ju våra liksom bekanta. Nej. Och där är ju också sådär... Det är också en sån här svår situation att hantera. Ja. Och en situation som inte uppstår med alla barn.
Nej.
Nej. Och det är ju samma sak där då. Alltså, inte skapa en ond cirkel. Inte få ett utbrott. Utan liksom istället då faktiskt skratta lite och sen...
Men inte blir inte skrattet också då än att man understryker, alltså att man... För så har väl jag också gjort när jag har träffat barn som har en typ av problematik, som kanske pratar om att de ska sälja knark i mitt område. Då kanske jag börjar skratta för att man är ovan med att barn pratar om att sälja knark i mitt område. Alltså att man skrattar ganska mycket till och med. Och att blir inte det ungefär samma effekt som det här med att skälla?
Jo, alltså det blir det.
Alltså att det blir någon slags belöning, eller att det blir liksom att man gör en grej av det här.
Ja, egentligen ska man ju ignorera då. Alltså om man inte tänker. Ja. Men just i det här fallet så blir det ju så här, vad gör man när man är på en fest i det där läget? Alltså det som hände var ju att alltså man måste vara förberedd på det där när man går på festen. Alltså, så här, ska vi gå överhuvudtaget? Ska man följa med eller ska vi liksom, du vet, för att man är medveten om att det här kommer uppstå. Så att då måste man ju ha någon slags beredskap. Och det som hände här var väl att vi hade ju lite grann pratat om, och det var ju tack vare mannen, för att mannen ville ju gärna prata om sin diagnos, och det gjorde han genom att han ställde sig liksom ganska nära mig och pratade ganska högt till mig om att han ville ha specialkost i skolan för att han åt medicin för att han hade ADHD. Han sa det väldigt högt till mig. Men det var väldigt tydligt att det var liksom inte jag som var måltavlan för det här. Så att vi hade ju lite grann resonerat, så att folk hade väl, alltså de i närområdet här som satt precis runt där vi satt och pratade om mitt runkande gymnasiet, hade väl lite koll på att han var special child, så att säga. Nej, men det var bara en liten anekdot, eller en liten passus. Men det som jag vill säga med, jag tänkte på det som vi pratade om förra veckan, det här med folk som då säger att barnen ska hjälpa till hemma. Så är det ju så att, jag har kollat upp den här forskningen som jag refererade till lite vagt förra veckan. Så är det så här att man har gjort en undersökning i Danmark, det är 6000 barn som har undersökts. Och då är det så att de två grupper i den här undersökta som har klarat sig bäst när de har blivit vuxna, det är alltså de barn som har fått mycket hjälp och också hjälp till hemma. Och sen så är det också de som har fått mycket hjälp och inte hjälp till hemma. Och då har man sett att de som har fått mycket hjälp och också hjälp till hemma, de har i mindre utsträckning börjat röka hash och i lite större utsträckning pluggat vidare. Annars så är det liksom, man har sett att de här barnen som får mycket hjälp blir ju mer sociala, har bättre relation till sina föräldrar, klarar sig bättre i livet. De som klarar sig allra sämst är ju de varianter av barn som inte har fått hjälp, vare sig de har hjälpt till hemma eller inte har hjälpt till hemma. Så att det verkar vara liksom tydligt att det absolut bästa man kan göra för sina barn är att hjälpa dem. Det vill säga curla dem helt enkelt. Att
men alltså, det här är ju väldigt liten bäring på den diskussionen vi hade senast. För att det var ju ingen av oss, och det är ingen som har skrivit till oss på Instagram, som tycker att man inte ska hjälpa sina barn. Alltså, och det är konstigt att de ens hittar ett sånt stort underlag i forskningen som är så här, inte hjälpa sitt barn. För känner du någon som tycker att man inte ska hjälpa sina barn?
Nej, det är inte det jag pratar om. Det jag pratar om är så här, var man lägger fokus. Alltså, jag tänker som med Manne, så här, för mig är det inte jätteviktigt att han hjälper till hemma. För det känns som att vi har större problem, vi har viktigare saker att ta tag i. Och då är det jävligt klart. Skönt att se att ifall man inte hjälper till hemma betyder det inte att man kommer liksom det kommer gå åt helvete för en livet, utan det är snarare så att det går precis lika bra nästan som för barn som har hjälpt till hemma. Men däremot, om man har ett barn som tycker att det är kul och som gärna är med hemma och hjälper till, det är klart att man ska uppmuntra det. Och det är klart att man liksom då kan ställa krav om det inte innebär något problem. Och det här tycker jag är någonting som man kan överföra även på diskussionen om skolan idag. Att det är som att den här pedagogiken som man använder mot barn som har ADHD verkar ju funka väldigt bra. Och det visar sig också att den funkar väldigt bra på alla barn. Alltså alla barn mår bra av den pedagogiken som man lär ut på de ADHD-kurserna. Däremot så klarar ADHD-barnen inte av den pedagogik som innebär då att man bestraffar felaktigt beteende eller andra typer av då krav, högt ställda krav och så vidare. Och då tänker man ju att om de här barnen, den stora, the vast majority i samhället av barn som fixar det, egentligen oavsett pedagogik, så känner man ju så här, varför kan man inte då anpassa pedagogiken så att den då är funkar för alla, även då barnen med ADHD? Förstår du vad jag är ute efter?
Nej, det blir jättekonstigt, för då är det som att du säger att eftersom det finns en grupp som bara klarar en viss pedagogik så borde pedagogiken se likadan ut för alla. Alltså det är så att man måste möta barn där de är. Och det var, jag håller så här, nästan till 100% med dig, förutom att du sa en sak. Du sa så här, att om barnen tycker det är kul, då kan man ge dem uppgifter i hemmet. Så här. Jag tror att barn alltså, ska inte bara göra saker som är kul. Och de kommer inte tycka att allting är kul som man vill att de ska göra. Men att det ska funka ändå. Alltså,
jo, men det funkar ju med vissa barn.
Det är ett konstigt liv.
Det funkar ju med vissa barn.
Och så är det ju verkligen.
Ja.
Och med andra funkar det inte. Och där är vi superbra. Jag skulle aldrig säga så här att jaha, men du borde ställa mycket mer krav på mannen. Han borde ju ha mycket mer arbetsuppgifter. Det är klart att ni inte ska ha det. Så jag tycker du tydliggör verkligen att ibland så har man problem som man måste jobba med. Så att, då kan man inte liksom hålla på att tänka på en diskmaskin eller vem som ska bära en väska. Men i andra fall så är det jätterelevanta frågor. Och då kanske den diskmaskinen ska plockas ut eller väskan ska bäras även om det inte är det roligaste man har gjort. Eller att det är ett specialintresse hos barnet.
Men problemet uppstår ju då i en skolsituation om man har defaultläget är den pedagogiken som du innebär, alltså som du då är, att man hjälper till med väskan eller man hjälper till med diskmaskinen, och sen så har man då barn som inte fixar det. Och då blir de liksom konstiga. Om man däremot har en grundtanke att alla barn behandlas likadant, och då har man det på den där lite mer grundläggande nivån, och sen så då ser man vilka barn, för att det pratar de mycket om på ADHD-kursen, att barn som inte har ADHD, de leder sina föräldrar. Alltså, de gör saker positivt. Det kan jag ju se med Jojo. Det är jättelätt för mig att vara en jättebra förälder till Jojo, för han liksom lägger ner sin telefon, sätter sig ner och vill rita, kommer till mig, är glad så här, får jag hjälpa till med maten? Alltså han är liksom, och det är jättelätt för mig att uppmuntra det här hos honom, för att han någonstans vägleder själv i det här positiva. Men barn med ADHD, de gör ju inte det, de gör ju precis tvärtom hela tiden. Alltså där får man ju själv liksom hjälpa dem till det här positiva beteendet. Och det är där jag tänker att om man då har den här grundläggande nivån så att alla känner sig tillräckliga från början, så kommer man ju se vilka barn som trivs med att vara klassföräldrar eller vad man nu ska vara, duka i matsalen eller vice versa och så vidare. Plus
duka i matsalen vet jag inte om folk, men mer konkret, vad tänker du? Om du tänker nu att nu är skolan anpassad för folk som inte har ADHD, men om man skulle anpassa istället pedagogiken efter folk som har ADHD och tänka att det passar de andra också, vad skulle det konkret innebära att man skulle göra annorlunda i skolan i relation till eleverna?
Ja, vad skulle det kunna vara då?
Vad gör man för fel nu? Vad skulle man liksom ändra?
Ja, men mannen får ju höra, trots att vi har väldigt nära relation med skolan och väldigt fin kontakt, så får han ganska ofta höra, det är allvar nu. Du måste skärpa dig. Du måste förstå att det är allvar. Och ett barn utan ADHD kan ju då skärpa sig och så här, åh förlåt, jag var lite snackig, nu måste jag sätta mig ner och börja jobba. Ett barn med ADHD fattar ju inte det. Alltså, eller fattar ju, Manne kommer ju hem och ligger ju sömlös på kvällen och gråter för att han är så här, jag vill ju kunna skärpa mig, jag vill ju liksom sitta still, men jag kan ju inte, det går ju inte. Och då tänker jag så här, att där är ju, jag vet inte hur man ska omsätta det i praktiken, men där är ju någon slags grundläggande förhållningssätt till
att man inte ska säga till några barn att de ska skärpa till sig just.
Ja, det låter ju märkligt, men alltså det blir liksom, jag vet inte, jag tycker det är skitsvårt. Jag vet inte vad man ska göra i skolan. Jag vet bara att det är konstigt bara.
Alltså man kan tänka att det skulle kunna ändra då, det är att det är positiv förstärkning, att om något barn går runt och stör så säger man ingenting, fast när barnet sitter och gör det ska så berömmer man. Problemet är ju då att det kan bli för rörigt väl, alltså att det finns ordningsfrågor som man måste lösa.
Ja.
Det är det som måste vara så jävla svårt för lärare. Och då måste väl en lärare, om det är någon som går runt och snackar i klassrummet, måste man skicka ut den. Och det kan ju barnet då se som en bestraffning, fast det kan väl vara som läraren bara såhär, nu måste vi ha lite lugnare inne, för att annars går det inte att jobba. Så det är väl, kan jag tänka mig, väldigt, väldigt svårt.
Ja, jag vet inte, det blir någonstans, vad vill man ha för typ av samhälle? Alltså, det finns ju, förr, jag lyssnade på Kristoffer Appelqvist, han var med intervjuad där i söndagsintervjun, och han var ju obs-barn. Alltså det var ju på den tiden då fick man gå i obs-klass. Så att då liksom togs man bort. Det var ju lite förr i tiden ju. Man hade ju mentalsjukhus där man liksom stängde in alla misshagliga element. Och man obs-barn som fick gå i speciella klasser eller skolor. Så att det liksom, man plockade ut de här rötäggen om man säger. Och så fick bara de som skötte sig vara kvar. Det fick ju till följd säkert att det var mycket lugnare. Jag menar, samhället var ju mycket lugnare förr. Det var ju inga tiggare på gatorna. Det var ju inga psykfall som gick runt. Det var ju liksom mer lugn och ro i skolan. Alltså det som är nu är ju att alla blandas ju på ett sätt. Och det finns ju fördelar och nackdelar med båda systemen. Alltså hur man ska göra. För det är klart att jag kan ju se, jag menar, det är ju en stor ångest hos mig. Jag kan ju se att det finns ju jätteproblem med om man går runt och stör de andra barnen. Alltså, det blir ju skitsvårt.
Ja, du känns det som att måste han väl liksom, alltså att man kan inte gå omkring ett klassrum och störa.
Nej, alltså, det är för de andra barnen måste få lugn och ro.
Det kanske finns ett grupprum där man kan sitta och det ska inte vara någon bestraffning. Så här, nu ska du ut din jävla unge. Du förstör för de andra. Det vill man inte. Men man kanske vill att det ska finnas någon mysig pedagog som sitter i ett lugnare rum. Eller hur?
Ja, jag vet inte vad jag vill egentligen. Alltså jag vet inte. Jag vet inte hur man ska lösa det här. Jag vet inte hur man ska, alltså alla människor är ju olika. Jag har ingen aning om hur.
Nej, det är svinnigt, för det kändes som du hade svaret på frågan när du sa att man skulle behandla klassrummet, klassen, som mer än ADHD-pedagogiken.
Ja, men sen så vad det innebär, det som var problemet för mig var ju när vi började prata om skolan, för jag känner att jag har ingen grepp om skolan. Jag menar liksom mer förhållningssätt som förälder, alltså, och som liksom människa, att säga liksom att det är bra att barn lär sig att hjälpa till hemma. Det stämmer ju på vissa barn, men på vissa barn inte. Nej. Det är väl där jag landar någonstans i den här Instagram-diskussionen.
Men sen också att man ska bygga sina barns självförtroende.
Ja, precis. Och därför så är det så här, det finns inget liksom egenvärde i att tvinga sitt barn att hjälpa till hemma om det blir som en ond cirkel och en ond spiral. Då kan man ju stödja sig på den här forskningen att det är ju bättre då att bara hjälpa sitt barn, för det kommer gå bättre än att barnet då känner sig motarbetat och nedtryckt och alltid misslyckas bara med olika saker, tömma diskmaskiner eller vad det nu kan vara.
Just det. Men sen så tycker jag att alla de här lärarna som lyssnar på podden får gärna hör av sig med tips om hur man kan göra, hur ska man göra i en klassrumssituation, jobba med positiv förstärkning utan att det blir ohållbart klimat i klassrummet för de som vill sitta och jobba.
Ja, den lilla pucken.
Ja, men folk har väl jobbat med det här jättemycket.
Ja,
och så avslutar vi stänger fabriken för idag.
Ja, det gör vi.
Och det är fortfarande så att varje torsdag så, vi har ju en annan podd också.
Ja, just det.
Som inte handlar om föräldraskap. Det kan handla om föräldraskap ibland, men det handlar om olika relationsdilemman. Det heter Utvecklingssamtalet och vi gör det tillsammans med Paula Uribe och Ann Söderlund. Vi diskuterar ett relationsdilemma och vi försöker lösa det med våra olika infallsvinklar.
Hej då, tack så mycket. Hej, hej.
Hej.
Jag dricker glögg med balkongdörren öppen i natt. Jag är så trött på alla mejl och koder. Jag vill ha dig här på riktigt i natt och suga liv ur din halspulsåder. Vad för en doft av sommarens sista dagar när vinden blåser in ifrån England.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.